Hi, I'm Christy Lee, the creator of Canadian True Crime. Join me for an immersive deep dive into some of the most thought-provoking true crime cases in Canada. Using facts curated from court documents, inquiry reports, and news archives, I carefully unravel and analyze each case, exposing the pitfalls of the criminal justice system that everyone needs to know about. Find Canadian True Crime wherever you listen to podcasts or visit CanadianTrueCrime.ca.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Han har ju lämnat helt annan berättelse om vad det är som har hänt när Esmeralda dog än vad du har gjort.
Hur bedömer du chanserna?
Min bedömning är ju att hon skulle ha haft förhållandevis goda chanser att överleva.
De här sökningarna som är gjorda på din telefon, på tvångströja, läka sår snabbt, läka blåmärken snabbt. Har du gjort dem?
Inte vad jag kommer ihåg.
I april 2016 föds en liten flicka i sydöstra Sverige. En stor lycka, skulle många säga. Men livet för den lilla flickan ska komma att bli allt förutom lyckligt. Det ska präglas av missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Det ska också komma att bli ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall och leda till ett flertal lagändringar. Det här är berättelsen om Lilla hjärtat. Du lyssnar på Svenska fall med mig, Elsa Sandin. I dagens avsnitt kommer ni få ta del av de inblandades riktiga namn eftersom fallet har varit så uppmärksammat både i media och i det svenska rättssystemet. Jag vill varna känsliga lyssnare för att det förekommer våld mot barn i dagens avsnitt. Den 30 januari 2020 kommer ett samtal in till SOS Alarm. En man ringer in och säger att hans bror Patrik precis kommit hem till honom och berättat att hans dotter avlidit. Mannen berättar att flickan snart är 4 år gammal och att det ska röra sig om en fallolycka. Larmoperatören undrar om föräldrarna har ringt till 112, men mannen tror inte det. Polis och ambulans åker till bostaden där flickan förmodas ha dött. Väl i bostaden visar pappa Patrik in poliserna i ett barnrum. Mamma Rebecka sitter i köket. Poliserna upplever Patrik som påverkad av något, antagligen narkotika. Han drar fram ett tygbilte från under sängen som består av flera lager filtar, lakan och plast. Ambulanspersonalen får uppgiften att öppna tygbiltet. Och där ligger den 3-åriga flickan. Man hoppas kunna rädda henne, men förstår snabbt att det är alldeles för sent. Antagligen har flickan legat död, undangömd, flera dagar under sin barnsäng. Föräldrarna förtjuter lägenheten och anhålls direkt på sannolika skäl misstänkta för grovt vållande till annans död och brott mot griftefriden. Mamma Rebecka sätts i en polisbil på väg till stationen för förhör. En av poliserna frågar henne om vad som har hänt deras dotter. Rebecka berättar att dottern i förrgår stod i badkaret när hon ramlade och såg i sidan av huvudet i badkarskanten. Hon och sambon får panik men vågar inte ringa 112 eftersom de tidigare haft kontakt med myndigheter och de var rädda för att deras andra barn skulle omhändertas om de hade ringt. Rebecka berättar att de båda påbörjade livräddningsförsök på dottern men att de inte lyckades få liv i henne. I en annan polisbil körs Patrik. Poliserna frågar honom ingenting, men han börjar själv berätta om vad som har hänt. Dottern har stått i badkaret, ramlat och slagit sig, och de genomförde hjärt- och lungräddning. Precis som Rebecka beskriver Patrik hur han fick panik över det som har hänt och att han inte har något förtroende för myndigheter, och det ledde till att han inte ringde till polisen utan försökte lösa situationen själv. Tillbaka i bostaden är kriminaltekniker på plats för att undersöka lägenheten efter spår. I badrummet, där föräldrarna beskriver att olyckan har skett, syns blod på badkaret och på handfatskranen. Särskilt över stora delar av kranen och handfatet syns blodstänk. Teknikerna går vidare till barnrummet där flickan hittades. Och även där finns blod. För övrigt hittas stora mängder narkotika i flera rum i bostaden. Och slutsatsen blir att någon eller några under en längre tid brukat droger i lägenheten. Flickans kropp skickas på obduktion. Och jag kommer inte gå in på detaljer här, men jag vill ändå varna känsliga lyssnare när jag beskriver hennes skador. På flickans kropp syns tecken på trubbigt våld. Skadorna är på huvudet och ansiktet, halsen, armarna, magen, ryggen och benen. I obduktionsrapporten kan man läsa att skadorna anses ha uppkommit genom trubbigt våld i form av slag, stöt eller tryck mot hård yta. Det är därför inte uteslutet att hon kan ha ramlat i badkaret, precis som föräldrarna berättat. Vi hör rättsläkaren under rättegången.
Hur hårt? Vilken kraft tror du?
För blåmärkena eller för blödningarna inuti?
För blödningen i hjärnan.
För blödningarna i hjärnan. Det är jättesvårt att säga. Jag skulle säga att det här skulle väl vara jämförbart med en lite allvarligare hjärnskakning. Så att det krävs viss kraft, men jag kan inte säga hur mycket, det kan jag inte.
Mm. Jag tänker på då om man faller i badkaret, oavsett framåt eller bakåt. Det var ju på högersidan.
Vänster.
Vänster sida, blåmärken. Och sen är det på ryggen.
Mm. Som sagt, flera av de här visar ju mer en gulnad i sig. Och det tar, man brukar säga att det tar ett dygn oftast i alla fall att få det. Så att jag skulle säga att de flesta av de här i alla fall är äldre än den tidpunkten då jag antar att hon kan ha fallit i badkaret. Det är även en utspridning över kroppen på båda sidorna som talar för att det är flera tillfällen eller medvetet av annan person. Och även en viss spridning över tid, som sagt.
Skadorna talar alltså både för att hon kan ha ramlat men också för att de kan ha orsakats genom slag av en annan person. I hennes kropp påvisas också stora mängder narkotikaklassade läkemedel, bland annat ångestdämpande och lugnande medel. Några av dessa anses enligt analysen ha intagits i anslutning till dödsfallet. Det är svårt att fastställa tidpunkten för hennes död, men det beräknas till ungefär 2 dygn innan hon hittas. Dödsorsaken beskrivs vara en blandning av syrebrist som uppkommit i samband med slag mot huvudet, samt påverkan av narkotika som bedöms ha bidragit till svårigheter med andningen. Hade hon fått vård i tid så hade hon överlevt. Vi hör rättsläkaren igen.
Och om man hade larmat sjukvårdspersonal
vid
skadan. Hur bedömer du chanserna?
Min bedömning är ju att hon skulle ha haft förhållandevis goda chanser att överleva. Den skadan som man ser i hjärnan, det är inte en stor hjärnblödning. Det är inga allvarligare hjärnskador vi ser, utan det är ganska små förändringar. Små blödningar, små förändringar som inte är dödliga. En lunginflammation. Kommer man in till akut sjukvård tidigt, man får hjälp med syretillförsel, behandling mot inflammationen tidigt, så ser jag inte att det borde vara några stora hinder att behandla den heller. Och de andra förändringarna är ju huvudsakligen syrebristskador. Och som sagt, det är ju ganska enkelt att behandla på ett akut sjukhus.
De här preparaten då, som hon har. Har du någon uppfattning om hur hon har fått i sig dem? Och om det har varit vid ett tillfälle eller flera?
Som sagt, om jag hade tittat på de här resultaten själv, så tycker jag att det talar för flera tillfällen där man har både i blod och man har nedbrytningsprodukterna i urin. Det försvåras av att hon har legat ett tag under den här perioden när hon troligtvis kan ha varit medvetslös, men ändå haft cirkulation och pågående nedbrytning, men i en långsammare takt oftast än vad man har när man är frisk och vid medvetande. Hon har i håret, men det har varit svårt att säga vad, om det beror på ett tidigare intag eller om det är någon annan form av kontaminering eller både och. Det kan man ju inte heller utesluta att det finns av båda. Så att för mitt öga så talar det ju för att det har varit flera tillfällen. Men det har varit svårt att bedöma i det här specifika ärendet.
Och där tar vi en paus. Flickan har alltså en stor mängd skador på kroppen. Och det är möjligt att de orsakas både av en olycka, men också med mening. Och nu sitter föräldrarna anhållna för sin dotters död. Men för att vi ska förstå hur vi nu har hamnat här, den 30 januari 2020, så måste vi backa bandet till april 2016. I april 2016 föds en liten flicka som får namnet Esmeralda. Vid den här tiden har Patrik och Rebecca varit tillsammans i ungefär 3 år. Båda har barn från tidigare relationer. Rebecca har länge haft problem med psykisk ohälsa och Patrik har haft problem med missbruk och kriminalitet. 20 minuter innan kejsarsnittet som ska ta Esmeralda till världen anländer pappa Patrik till sjukhuset. Han är aggressiv och antagligen påverkad av något och behöver därför avvisas från avdelningen. Vi hör Rebecca kort berätta om händelsen.
Och då när ni var på BB då och hon skulle födas, hur var det där uppe? Levde ni ett lugnt, var relationen lugn då mellan Patrik och dig? Det var den inte.
Nej. Han hade varit borta i flera dagar precis innan hon skulle födas. Han kom hem 20 minuter innan. Så hade han med sig egen syrgas som han inhalerade under förlossningen. Sen var det lugnt och bra en stund. Och sen hamnar han i någon form av dispyt där med någon sköterska och doktorn. Och sen blir han avvisad ifrån avdelningen.
Mm. Hur kändes det för dig då när du låg där och skulle föda barn?
Hon hade redan kommit då.
Mm.
Nej, det var ju så fruktansvärt såklart.
Mm.
Det skulle ju vara en lycklig, alltså det lyckligaste ögonblicket.
Esmeralda föds utan Patriks närvaro och hon sätts under abstinensbevakning. Socialtjänsten erbjuder även mamma Rebecca skyddat boende med sin nyfödda dotter. Men Rebecca vägrar och säger istället att socialtjänsten får omhänderta Esmeralda och att hon ska vinna tillbaka henne i rätten senare. 9 dagar gammal omhändertas Esmeralda av socialtjänsten och hon får namnet Lilla Hjärtat. Och framöver i avsnittet kommer jag kalla flickan både för Esmeralda och Lilla Hjärtat. Genom LVU, alltså lagen om vård av unga, placeras nu Lilla Hjärtat i familjehem. På grund av att det finns en hotbild gentemot henne får hon skyddad identitet. Lilla Hjärtat verkar trivas i familjehemmet och familjehemmet trivs i sin tur med henne. Under den första tiden får Rebecca träffa Esmeralda en gång i veckan, vilket med tiden glesas ut till var tredje vecka. Esmeralda utvecklas fint i familjehemmet, medan hennes biologiska föräldrar inte påvisar någon förbättring gällande missbruk, psykisk hälsa eller kriminalitet. Socialtjänsten tycker, utifrån hennes bästa, att det hade varit bra om hennes familjehem kunde ta över vårdnaden. Året är 2018 och Lilla Hjärtat har hunnit bli 2 år gammal. Pappa Patrik och mamma Rebecca ansöker om att LVU ska upphöra så att de kan få tillbaka sin dotter. Efter långa förhandlingar i förvaltningsrätten så står dock beslutet om LVU kvar. Men ärendet överklagas till kammarrätten där det istället upphävs och föräldrarna ska nu få tillbaka vårdnaden över Lilla Hjärtat. Och där tänkte jag pausa en stund för att kort beskriva hur det går till när ett barn omhändertas enligt LVU. Jo, först och främst så är anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget många. Det kan vara att föräldrarna brister i omsorgen eller missförhållanden i hemmet, till exempel våld eller missbruk. Men barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, som till exempel kriminalitet. Och det är socialtjänsten eller en förvaltningsdomstol som beslutar om ett barn ska placeras i ett annat hem. Och helst ska det göras frivilligt, men ibland behöver beslutet tas emot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. Och då görs det med stöd av LVU. Och i dessa fall är det heller inte lika starka krav på att någon måste dömas utom rimligt tvivel, så som det är när det gäller till exempel brottsfall. Så när det gäller omhändertagande av barn så räcker det oftast med att det finns en liten risk att barnet får illa hemma för att staten ska ingripa. Nu går vi vidare. Den 3 december 2018 avslutas Lilla Hjärtats LVU och processen att flytta hem till sina biologiska föräldrar påbörjas. Men ganska snabbt börjar Esmeralda visa tecken på att inte må bra av det utökade umgänget. Hon är ofta ledsen under besöken och anknyter mer till sin familjehemsmamma Melinda. När umgänget inleds har Patrik dessutom inte träffat Esmeralda sedan hon var nyfödd. Vi hör Melinda berätta under rättegången.
Hur var det? Var hon... Som vissa barn kan vara lite trotsiga och lite...
Nej, det upplevde jag inte. Nej. Det är klart så att alla barn har ju utvecklingsfaser, men inte något utöver det normala. Så.
Nej.
Jag upplevde nog mer henne som lugnare än många barn.
Mm. Var det ofta som ni blev osams, du och Esmeralda då?
Nej.
Nej. Hur var det när hon lekte då? Så där? Var hon fumlig eller var hon smidig och balans och sådana här saker? Hur?
Hon har aldrig varit fumlig eller haft något svårt med balansen. Hon var liten och smidig skulle jag vilja säga.
Mm. Sen när, om vi går till det här när det bestäms då att hon ska... flytta till sina biologiska föräldrar.
Mm.
Kan du beskriva den hemslussningen och hennes mående?
Ja, när vi kom en bit in i den så märktes det ju... När det blev tätare umgängen så märktes det att hon får illa av det. hon backade lite i utvecklingen. Hon hade nästan lagt blöjan på dagarna. Men fick börja använda blöja igen. Hon började äta sämre. Ville inte gå utanför dörren till slut när det blev de här riktigt täta umgängena. För hon trodde vi skulle åka varje gång. Så det var svårt att få med henne ut.
Hur gick det till då? Åkte ni, kom... Vart skedde de här
mötena? Hela slutprocessen skedde ju hemma hos Patrik och Rebecka.
Mm. Vad, hur gick det där hemma då, upplevde du liksom?
Jag var ju bara med precis i början vid överlämnandet och jag frågade framförallt Rebecka då vid något tillfälle hur vi skulle göra för att det skulle bli bra, för Esmalda var ju så ledsen när jag lämnade henne. Och då tyckte hon också det var bättre att jag stannade kvar en liten stund så att de hann komma igång med sin lek och att det blev ett bra överlämnande.
Mm.
Så jag brukar vara kvar en stund.
Mm. Och då fungerar det bättre?
Ja, ibland inte. Ibland var hon ändå ledsen när jag gick, men ibland så gick det bra. Då hade de liksom kommit igång med någon lek. Så.
Och när du, så hämtade du henne där sen, eller?
Ja.
Och hur var hon?
På slitet så var hon låg. Alltså det tog ju hårt på henne. Hon var ett litet barn. Hon blev trött. Det tog hårt på henne.
Den slutgiltiga flytten sker i april 2019. Då har kammarrätten i sin dom skrivit att familjehemmet ska få behålla kontakten med Lilla Hjärtat. Det är även hennes biologiska föräldrar med på. Men kort tid efter flytten bryter Rebecka och Patrik kontakten helt. Melinda, Lilla Hjärtats familjehemsmamma, kontaktar socialtjänsten flera gånger och uttrycker oro över detta. Men handläggarna kan inte göra något. Det hinner bli julafton 2019. Hela familjen firar hos Patriks bror. Patriks före detta flickvän och mamma till hans andra barn uttrycker oro för Esmeralda. Esmeralda är mager och har märken på armar och i ansiktet. Hon har också blivit tunnhårig och ser allmänt ovårdad ut. Och det är inte bara Patriks ex-flickvän som uttrycker oro för Esmeralda. Det gör även flera andra i familjen. De reagerar även på Patriks beteende mot Esmeralda. Att han är väldigt hård i tonen mot henne. Esmeralda är knappt kontaktbar. På juldagen görs en orosanmälan. Det är familjehemsmamman Melinda som gör den. Efter att hon har fått ett samtal från Patriks ex-flickvän angående Patriks beteende från kvällen innan. Hon berättar också om observationerna som hon gjort angående Esmeraldas utseende. Som sår och blåmärken och att hon är tunnhårig.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Socialtjänsten tar Melindas orosanmälan som ett akut ärende och skickar ut en jourperson tillsammans med polisen samma dag. De åker ut till familjens adress, men Patrik och Rebecca vägrar släppa in dem. Dagen efter åker jouren dit igen och får då komma in och träffa familjen. De observerar då inget alarmerande. Esmeralda verkar glad. Och inget fysiskt som ex-flickvännen observerat under julafton syns under besöket. Orosanmälan avskrivs och någon utredning inleds inte. Och det ska inte bli den sista orosanmälan som görs och sen avskrivs. Alla anmälningar låter likadant. Esmeralda ser inte ut att må bra. Hon är apatisk, sårig, har kala fläckar på huvudet och blåmärken. Socialtjänsten gör bedömningen att uppgifterna är allvarliga. Men eftersom handläggare under juldagen redan har bedömt uppgifterna och kommit fram till att Esmeralda inte behöver omedelbart skydd, så avskrivs anmälningarna därefter. Bland annat så bokas ett hembesök in av socialtjänsten den 22 januari 2020, en vecka innan Esmeralda hittas död. Men hembesöket avbokas eftersom Patrik framför att socialtjänsten ska förhålla sig till kammarrättens dom och sluta utreda familjen. Handläggaren och Patrik är överens. Och där stannar vi upp. Ja, det är en minst sagt kaotisk tid för alla inblandade. Orosanmälningarna mot Rebecca och Patrik flödar. Och både familjehemmet, Patriks familj och exflickvän och andra vittnen, bland annat från Esmeraldas förskola, uttrycker stor oro för henne. Och trots det så står kammarrättens dom kvar. Och socialtjänsten gör inte mer än att lita på att Patrik och Rebecca tar hand om sin dotter. Men som vi vet ska det vara fel bedömning. Och Esmeralda får aldrig fira sin fjärde födelsedag. Vi ska nu höra vad Patrik och Rebecca har att säga om dagarna mellan den 28 och 30 januari 2020. Låt oss börja med Patrik. Patrik säger i sitt första förhör att han inte har varit påverkad av alkohol eller andra droger som ska ha lett till olyckan i badkaret. Han påstår att han gjorde vad han kunde för att rädda Esmeralda. Han förnekar brott och uppger att det som har hänt är en olycka. I senare förhör har Patrik svårt att minnas. Han berättar om olyckan men säger att han inte ser exakt hur Esmeralda ramlar. Att han förmodligen var i köket. Han berättar att hon har ramlat i badkaret tidigare eftersom hon ofta står och hoppar och plaskar i vattnet. Men plötsligt slår Esmeralda i huvudet och svimmar av. Patrik lyfter upp henne och lägger henne i sin säng. Han väljer att inte ringa 112 på grund av vad han och Rebecca har varit med om de senaste åren. Och när han ser att Esmeralda är blå om läpparna förstår han att hon är avliden. Det är då han lindar in henne i lakan och plast och lägger henne under sängen. Patrik har svårt att minnas exakt när allting händer, men han vet att han ringer sin bror och frågar om de kan träffas dagen efter. Vilket är den 30 januari. Och det är även då han berättar för sin bror om vad som har hänt. Och brodern ringer polisen. Och nu ska vi höra Rebeccas sida från hennes första förhör. Även Rebecca förnekar brott. Hon uppger att hon badade parets yngsta son i en balja och att Esmeralda skulle bada badkar. Rebecca uppger att hon inte vet exakt vad som händer. Hon ska ta upp sin son ur badbaljan när hon hör en duns och förstår att Esmeralda har ramlat och slagit i huvudet. Hon berättar att Patrik lyfter upp henne och lägger henne på sin säng där de båda försöker ge HLR. Hon vet inte hur länge de håller på, men att de snabbt förstår att hon inte lever. På frågan vad som hände sen uppger Rebecca att hon lägger all sin tid på yngsta sonen och att Patrik sveper in Esmeralda. Det hinner inte gå mer än 2 veckor innan något sker som pausar utredningen. Den 16 februari hittas Patrik död i häktet. Patrik hade under sin tid i häktet visat symptom på abstinens och psykos och hade varken ätit eller sovit på flera dygn. Obduktionen visar att den slutgiltiga dödsorsaken inte kunnat påvisas, men det talar för att dödsfallet orsakats av långvarig läkemedel- och narkotikaanvändning. Och nu är det alltså bara Rebecca som kan ställas till svars. Och förhören fortsätter i månader. Ju längre tiden går, desto mindre uppger Rebecca att hon minns av det som har hänt. Men hon är säker på att varken hon eller Patrik har gett Esmeralda narkotika och att hon inte missbrukade under eller efter graviditeten med sin dotter. Vi hör Rebecca under rättegången.
Men vad kommer du ihåg? Kan du berätta när slutar minnesbilderna? Vad är det sista du kommer ihåg?
Öppna förskolan den 20 januari.
Mm. Just det. Och sen så svarar du förut på ordförandens frågor om preparaten som då Silas och Esmeralda har i sig. Då säger du att du kan inte tänka dig att de har fått i sig det. Och då undrar jag, hur kan du veta det? När du inte har några minnesbilder.
Vad menar du?
Ja, men om du inte kommer ihåg någonting, hur kan du vara så säker på att inte du har gett Silas och Esmeralda någonting?
Jag skulle aldrig göra det.
Alltså, och hur kan du veta att inte Patrik har gjort det då?
Jag kan inte veta det. Jag sa att jag har väldigt svårt att tro det.
Mm. Men du vet inte egentligen.
Det är klart att jag inte vet om han har gett. Jag kan inte veta. Det kan ingen människa göra.
Men du kommer inte ihåg någonting. Men så vet du ju att vi har ju hört dig innan Patrik dog. Och då kom du ihåg ganska mycket om de här dagarna.
Men jag säger också att jag inte vet om jag kommer ihåg det här eller om jag har hittat på det.
Det du har berättat i detalj innan, menar du att du kan ha hittat på det?
Ja.
Okej. Okay. De här sökningarna som är gjorda på din telefon, på tvångströja, läka sår snabbt, läka blåmärken snabbt. Har du gjort dem?
Inte vad jag kommer ihåg.
Har du sett några skador på Esmeralda?
Nej.
Aldrig?
Jo, hon hade en brännskada på höger arm som hon satt och pillade med mycket. Och därför läkte den aldrig.
Mm. Men är det någon annan vuxen än du och Patrik som har varit i lägenheten med barnen som kan ha orsakat skadorna?
Nej, inte så kan det orsaka skador på något sätt, nej.
Nej, utan den är 2. Men då mellan den 28 och 30 januari, då har du idag inga minnesbilder?
Nej.
Överhuvudtaget?
Ja, som jag sa så kommer jag ihåg att Patrik berättade för mig att någonting hade hänt. Jag kommer inte ihåg hur han uttryckte sig eller vad han sa.
Just det, och när skulle det ha varit då att han berättade för dig? Kommer du ihåg det?
Nej.
Men det är det enda du kommer ihåg?
Ja.
Ja. Rebecca berättar alltså att det inte riktigt går att lita på det hon redan har sagt i förhör. Och Rebecca har tidigare beskrivit hur hon var i badrummet när Esmeralda ramlade. Men nu beskriver hon istället hur hon inte har något minne av händelsen överhuvudtaget. Och att hon inte förstod att Esmeralda var död förrän Patrik berättade det för henne. Rebecca minns dock att Patrik bjöd henne på droger efter olyckan och att hon blev lugn av det. Vidare frågades Rebecca mycket om narkotika och missbruk, med tanke på att det fanns så mycket droger i lägenheten, och även i både hennes och Esmeraldas kropp och hår. Det kan hon inte svara på, och hon kan heller inte svara på varför det förekommer en stor mängd konversationer kring köp av narkotika från hennes telefon. Hon säger att det säkert är Patrik som lånat hennes telefon för att prata med drogförsäljaren, men uttrycker samtidigt sin förvåning över det som har skrivits och har väldigt svårt att tro att Patrik skulle ha kunnat stoppa i sig något utan att hon skulle ha märkt det. Vi hör åklagaren och Rebecca.
Men det här att ni tar droger och man kan ju se sms, det köps och det frågas efter röka 2, 3, 5 kilo. Och...
Ja, det är inte jag som har skrivit om smsen.
Nej, men då är det någon annan då. Men liksom, det är ju din telefon. Kan det finnas någon annan än Patrik som har använt den?
Nej.
Nej. Så då är det ju, i ert hem så har man efterfrågat väldigt mycket droger under den här tiden. Eller? Är det så att ni har gått in i tyngre missbruk?
Nej, det har vi inte gjort.
Har ni inte?
Nej. Eller han kanske har gjort det, enligt egen utsago.
Ja. För du har ju ganska mycket också i det. I håret kan man ju se bakåt i tiden. Vid tiden den 30 januari så ser man ju att du har ganska mycket i det också.
Mm.
Hur... Kan du berätta vad du tog då i samband med den här gärningen den 28 januari där? Kommer du ihåg där vad du tog för droger?
Det var någonting jag fick av Patrik. Så jag har uppgett att jag vet inte vad det var som jag fick.
Kommer du ihåg när du fick det och vart ni var någonstans? Kommer du inte ihåg någonting?
Nej, det vet jag inte.
Kommer du ihåg om det var tabletter eller om du snorta?
Både och.
Både och?
Ja.
Och hur kommer det sig att han gav dig det då?
Ja, för att jag mådde inte bra.
Och varför mådde du inte bra?
Det vet jag inte.
Du vet inte?
Nej.
Och då när du tar de här tabletterna och inte mår bra, då har du ansvar för ett år.
Mm.
Är det så?
Mm.
Gjorde du någonting? Gick det bra att ta hand om honom då?
Ja.
Gjorde det?
Ja.
Kommer du ihåg det?
Vidare så ifrågasätter åklagaren Rebeccas berättelse, eftersom den skiljer sig åt vad Patrik har berättat i sina förhör. Hon ifrågasätter också Esmeraldas utseende och att hon såg helt vanvårdad ut och vill att Rebecca ska förklara det.
Du säger ju också att du inte minns om det du har berättat i förhören är självupplevt eller om det är Patrik som har berättat för dig.
Mm.
Hur går det ihop?
Hur menar du?
Ja, men han har ju en annan berättelse. Han har ju lämnat helt annan berättelse om vad det är som har hänt när Esmeralda dog än vad du har gjort. Varför skulle han lämna en annan berättelse till dig än vad han själv berättar?
Nej, jag menar vad han säger har hänt.
Jo, men han säger ju att andra saker har hänt än vad du säger.
Nej, men att jag har upplevt, om jag har upplevt det eller om det är han som har upplevt det. Som hjärt- och lungräddning till exempel.
Mm, det säger han att han gör själv. Att du inte vet om att det sker.
Ja,
och du berättar i detalj att han instruerar dig om hjärt- och lungräddning. Hur kan han berätta till dig då vad du har upplevt? Jag förstår inte det.
Jag vet inte.
För det är du med på, va? Att ni har lämnat olika berättelser?
Ja.
Mm. Den här badkarshistorien då, där har ju både Johan och Rebecca Segui har ju berättat för oss här att när de har frågat dig eller Patrik tidigare om skador på Esmeralda så har de fått förklaring att hon ramlar i badkaret.
Mm.
Ja. Är det så? Eller är det någonting som ni hade bestämt att det säger vi så fort någon frågar om skador?
Nej, det är inte så svårt att halka i ett badkar.
Hade ni halkmatta?
Nej, det hade vi inte.
Varför hade ni inte det när det var ett litet barn som halkade ofta enligt dig?
Det blev inte av att vi köpte det helt enkelt. Utan vi var alltid med henne och var alltid aktsamma för att hon tyckte det var så kul att plaska i badkaret. Speciellt när vattnet...
Och ändå lyckades hon ramla vid flera tillfällen?
Ja.
Och en gång så illa då enligt dig så att hon avlider?
Ja.
Jag får fortfarande inte ihop det. Under rekonstruktionen så beskriver ju du. Du visar ju på filmen vi har tittat. Hur du sitter med, vad heter det? På golvet. Vid badbaljan. Och badar honom. Hade Patrik, skulle han ha instruerat dig om att du skulle säga att du sitter så här och så, eller?
Nej, men jag ser ju också, det här är vad jag tror hände, säger jag ju. Jag kan inte förklara.
Men det säger du inte i det första förhöret. Då säger du inte att du men tror du att det hände.
Du pratar om
rekonstruktion. Jo, men det du säger i det första förhöret återberättar du ju även under rekonstruktionen, fast du har tagit bort valda delar.
Jag kan inte svara på varför jag inte kan minnas eller redogöra eller vad som är verklighet och inte.
Nej. Och sen så har du ju i förhöret sagt att du säger att du såg Patrik linda in Esmeralda.
Okej.
Okay. Och sen går du ut
därifrån. Men det är ingenting jag minns.
Hur vet du att hon är inlindad om du inte vet något då? Undrar jag.
Jag vet inte.
Nej. Det är ju så här, Rebecka, att jag har ju visat bilder på Esmeralda när hon är död. Du har ju valt att inte titta. Det tycker jag är jättesynd. För att du skulle förstå varför jag ställer de här frågorna till dig. Men jag kan berätta för dig hur hon ser ut. Om du inte har förstått det. Så har hon skador på hela kroppen. Hon är undernärd. Hon har tappat hår. Håret som är kvar är risigt. Hon ser helt vanvårdad ut. Och då undrar jag, varför ser hon ut så? Vad är det som har hänt i er lägenhet som gör att hon ser ut på det här sättet?
Jag har inga mer svar att ge än vad jag har gett tidigare.
Du har ingen aning om varför din dotter som du har levt med ser ut på det här sättet?
Nej. Jag håller inte med om att hennes hår såg vanvårdat ut.
Men du har inte sett på bilderna hur hon ser ut när vi ser henne. Det är ju inte socialtjänsten. Det är inte familjehemmet. Det är ingen annan som har varit där. Mer än du och Patrik. Det är ni som har tagit hand om henne. Det här har inte skett på en dag. Att hon ser ut så här. Du hörde ju vad läkaren själv sa. Hon har gått ner. Hon skulle ha vägt 4 kilo mer. Hon har gått ner 3 kilo under hösten. Har du gett henne mat?
Jag känner inte att du...
Ja. Du har en viss förklaringsbörda, Rebecka. Du måste berätta för oss, eller för rätten. Varför ser hon ut som hon gör? Du har ju haft vårdnaden. Hon har gått ner i vikt. Det finns inte en journalanteckning på att ni har sökt vård och undrat och behövt hjälp.
Jag tycker inte det här känns som direkta frågor. Alltså du...
Ja, men berätta då.
Vad ska jag säga? Jag kan inte säga mer än vad jag har gjort tidigare.
Varför ser hon ut som hon gör? Har du gett henne mat?
Ja, jag har gett henne mat.
Har du märkt att hon har gått ner i vikt?
Ja, alltså... Hon hade svårt att äta i perioder. Och speciellt när hon hade varit sjuk. Och vi har varit sjuk hela familjen ett ganska långt tag. Precis i den här vändan. Och då hade hon svårt med aptiten att äta.
Så du menar att hon har svårt med aptiten och det gör att hon går ner då 3 kilo?
Jag kan inte svara på, jag kan bara säga hur det var.
Men reagerade du på att hon gick ner i vikt då?
Vi försökte ju få henne att äta, men det gjorde vi ju hela tiden. Hon har alltid varit svår och liten i maten.
Men det där motsägs ju av vad vittnena berättar. Som BVC har ju berättat att hon var jättehungrig och åt massor.
Ja, men digestivekex, det kunde hon äta hur mycket som helst. Det är kex, det är inte det man försöker få i sitt barn.
Men om barnet går ner i vikt, ger man inte barnet vad det äter då?
Jo, det fick hon.
Mm. Och vad var det som gjorde att ni inte släppte in socialtjänsten på juldagen för då?
För att klockan var 8 på kvällen, inte 7. Hon var 8, Esmeralda låg och sov. Vi tyckte inte att det var humant att dra upp henne för att 4 främmande människor står där och vill se henne.
Dra upp? Ni hade väl bara kunnat gå in och visat henne i sängen?
Nej, det ville de inte.
Nej.
De ville träffa Esmeralda att hon skulle komma upp. Och då sa jag istället, ni är välkomna imorgon.
Den 15 maj 2020 väcks åtalet mot Rebecka. 3 månader senare, den 6 augusti. Kommer tingsrättsdomen. Rebecka döms då till fängelse i 1 år och 9 månader för vållande till annans död och narkotikabrott. Domen överklagas och den 21 juni 2021 dömer hovrätten Rebecca till fängelse i 8 år. Straffet omfattar även narkotikabrottet som hon dömdes för i tingsrätten. Lilla hjärtat har kommit att bli ett av Sveriges mest omtalade rättsfall. Inspektionen för vård och omsorg gjorde en utredning av fallet och av socialtjänsten och anser att de har brustit i bedömningarna av orosanmälningarna som kom in. Det fanns inte tillräckligt med information om Esmeraldas situation för att bedöma att hon inte behövde omedelbart skydd. Fallet har även bidragit till nya lagstiftningar. Den 1 juli 2022 infördes Lex Lilla Hjärtat och nya bestämmelser gällande LVU. Några av dessa innebär att man ska överväga vårdnadsöverflytt efter 2 år i samma familjehem och att LVU inte får upphöra förrän omständigheterna hos den biologiska familjen har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat på Svenska Fall med mig, Elsa Sandin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.